Hej Daniel.
Hallå.
Hur mår du?
Idag mår jag bra. Jag har fått sova tillräckligt och det är unikt.
Vad skönt.
Mm.
Första gången på ganska länge som vi gör en sån här klassisk studiopodd.
Mm.
Där det inte är massa mummel i bakgrunden. Och...
Det som råkar vara i bakgrunden nu, vad det verkar, det är ju luftkonditioneringen.
Det är någon fläkt någonstans som surrar lite grann. Men den är ganska behaglig ändå. Jag tror vi kan leva med den.
Hypnotisk.
Mm, precis.
Om det är så att den här podden bara blir 20 minuter så beror det på att vi har somnat.
Mm. Kanske klipper bort det där, möjligen.
Nej.
Idag har vi en gäst i våran studio. Jag kallar det här för studio även om det bara är ett rum vi sitter i och satt upp mikrofonerna. Men det blir ju som en studio då. Och våran gäst idag är Jenny Stenberg. Välkommen hit.
Tack.
Du är forskare på Chalmers och håller till på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, fick jag precis veta. Och det var två institutioner som alldeles nyligen slogs samman.
Det stämmer.
Kan du berätta lite, vad är det du sysslar med?
Den forskning som jag håller på med handlar om stadsutveckling eller förändring av städer och medborgarinflytande. Medborgarens roll i förändringen av städer. Både när det gäller planering och renovering och design.
Ditt namn har ploppat upp i olika sammanhang och sådär. Dels i mitt Facebookflöde men också när jag följer nyheter och sånt. Så är det oftast kopplat till miljonprogrammet och renoveringar i miljonprogrammet. Har varit lite om Hammarkullen och sådär. Vad är det mer liksom, specifikt du gör egentligen på dagarna?
Alltså, jag började forska på ett miljonprogram och det var Biskopsgården. Och sen när min avhandling var klar så skulle min institution starta en masterkurs. Och då skulle jag göra det för att det skulle handla om ombyggnad av miljonprogrammet. Eftersom det har varit aktuellt nu i 10 år, att det är väldigt bråttom att göra det. Och det skulle också handla om medborgarinflytande eftersom det var det min forskning handlade om. Så att, då startade vi den i Hammarkullen för att där fanns väldigt mycket aktiviteter hos universitetet och medborgarna själva. Så att det kunde vi åka på det tåget. Så att Hammarkullen och Biskopsgården har varit de områden i Sverige som jag forskar på.
Mm. Om vi backar tillbaka lite där till din doktorsavhandling. När är vi tid att börja med?
1999 började jag och var färdig 2004.
Och vad var det du skrev din doktorsavhandling om?
Då hade jag som grund för den utvärderingen av storstadssatsningen. Så jag var med i 2 av de 11 utvärderingar som gjordes. Jag jobbade på både universitetet och Chalmers. Med trygghetsfrågor och med demokratifrågor tittar vi på.
Storstadssatsningen, vad var det för någonting?
Det var en statlig satsning för att minska segregationen. Och det gjordes i, om jag minns rätt, 24 områden i Sverige. Så den tittade jag på och så lärde jag från hur funkade den. Det var ju många lokala organisationer som fick pengar för att jobba med demokratifrågor. Och då lärde jag från den, vad kan vi som planerare lära från den? Hur kan vi planera staden annorlunda om vi tänker på vad man lärde i storstadssatsningen?
Jo, det är intressant som sagt att du har ju hållit på ganska länge. Och så lite som jag uppfattar forskning så är det ju att det är en ganska stor eftersläpning på det man forskar fram och det man kommer fram till dess att implementeras. Och då undrar jag om någonting av det du har forskat på har börjat implementeras och om så fall du har tyckt att det har fått ett utfall så som man hade tänkt sig.
Det tog väldigt lång tid. Det var kanske framåt 2009 som man kunde börja märka av en förändring i Göteborg när det gäller medborgarinflytande. Så att det var... När jag var färdig med avhandling så fanns det inte ett stort intresse för de frågorna. Men 2009 började det vakna. Och nu kan man ju titta på SKLs hemsida till exempel att det kokar av medborgarinflytande projekt 2017. Så att, det har ju tagit väldigt lång tid att nå fram till att det händer mycket. Men samtidigt så har det ju faktiskt inte förändrat några planeringssystem särskilt, eller kanske någon utsträckning alls. Så att vi har ju inte förändrat samhället så att det alltid blir medborgarinflytande i alla processer ännu.
Men du säger att det börjar någonstans där vid 2009. Så är det något speciellt som händer 2009 när man kan säga att medborgarinflytande blir mer aktuellt?
Och varför är det inte intressant innan 2009?
Alltså det var ju inte exakt då. Det var väl kanske då jag började märka det. Ja. Som jag upplevde det så började politiker i Göteborgs kommun bli intresserade av medborgarinflytande för att de tyckte det var en viktig fråga för att vi har städer som inte funkar tillräckligt bra för deras medborgare. Att de börjar se det och erkänna det. Och det var ju särskilt i miljonprogrammen som det var tydligt. För att det är många medborgare som inte röstar i samma grad som i andra områden. Och det är också så att i miljonprogramsområdena så deltar man inte lika mycket i de här möjligheterna, demokratiska möjligheterna man har att påverka, som i plan- och bygglagen till exempel. Så där finns det ännu större anledning då att gå ut med andra metoder för att få reda på vad folk tycker. Och det tyckte jag att vid den tiden ungefär så började jag se att det fanns en vilja att förändra sin organisation från högre nivå. Och att det också kommit ganska mycket policydokument om detta på högre nivå i Göteborg. Även budgeten kan man ju se till exempel att det skrivs om det. Så att, och även på regeringsnivå så finns det ett intresse. Så att det finns på hög nivå ett intresse och det finns på väldigt, väldigt lokal nivå ett stort intresse och har funnits hela tiden. Så finns det ett gap däremellan då, och det har jag ju tillsammans med andra forskat mycket om, det här gapet då. Varför det finns och hur det kan överbryggas.
Så att om vi nu ändå tänker oss att vi, som jag tolkar det du säger, så är vi någonstans i en fas där vi behöver implementera äldre forskning. Och om vi då också håller med om att forskning ligger ganska många år framför det som är. Vad skulle du då säga är liksom nästa steg? Vad är det mer vi behöver göra? Du pratar också om att strukturen egentligen inte har ändrats. Är det strukturändringen vi har framför oss enligt dig då?
Alltså det ser jag ju, strukturändringen, och den kommer ju... Alltså struktur då är ju till exempel att plan- och bygglagen skrivs om så att det blir tvunget att fråga tidigare i processer. För det är ju många som har sett i forskningen att man frågar alldeles för sent när man frågar vid detaljplan. Också att man frågar på andra sätt än man gör idag. Dels frågar andra människor, dels frågar med andra metoder så att alla åsikter verkligen kommer fram. Och sen också frågar om saker som man tidigare har tyckt att det är tjänstemän som ska göra, för att tjänstemän har gått en utbildning och kan de sakerna. Det perspektivet håller på att förändras, att fler och fler tjänstemän börjar se att de behöver fråga invånare vad de vill ha, för annars så kommer de inte att göra städer som vi vill ha, vi som bor i dem. Och det här liksom håller på kanske sila ner och sila upp då, och håller på att mötas till någon slags praxisutveckling då, och då kommer ju lagarna också kanske lite samtidigt då. Jag kan inte så här mycket om lagar, men om man ser på det som händer med hyreslagen nu till exempel, den påverkas ju av att samhället har påverkat så att det sker en förändring både uppifrån och nerifrån. Och jag tycker det är väldigt intressant att titta på båda de här uppifrån och nerifrån processerna för att se, alltså går de framåt eller står de bara där och stöter liksom.
Men hur definieras, om vi säger så, framgång i det här då? När har vi uppnått någonting som vi tycker är bra, och hur skulle det se ut?
Ett exempel är när upphandling av renoveringsprojekt görs. Så kan man ju lägga miljökrav i dem sedan lång tid tillbaka. Det tog ju lång tid innan det blev accepterat. Och nu har då också sociala aspekter blivit accepterat, att man kan ställa det i upphandling. Och då så kan ju många säga att det har vi redan nu så att det funkar. Men det är ju faktiskt så att social upphandling kan ske på väldigt många olika sätt. Det som man har är 99% att man ska anställa praktikanter i de här processerna. Men det som behövs, som invånarna tycker är viktigt, det är ju att de får möjlighet till vanliga jobb med en vanlig lön. De behöver inte mer praktik. Och då behöver till exempel de här upphandlingarna, då behöver man ställa krav för att det byggföretag som ska få det jobbet ska anställa kanske 3 personer under byggtiden med ett vanligt anställningskontrakt med en avtalsenlig lön. Och det funkar ju jättebra. Det är väldigt många som tycker att det funkar bra. Men det måste också göras till standard i kommunerna. Annars så sker det inte varje gång. Så när den här eldsjälen som driver social upphandling går en pension, så försvinner ju detta om det inte står någonstans att man måste göra det. Det är det som är en endegångssystemet då.
Så man kan någonstans inte förlita sig på att enskilda individer löser det, utan att det måste in i strukturen på något sätt. Att det är det som är nyckeln, någon form av strukturomvandling på det hela.
Precis. För när jag började forska så skrev man ganska mycket om eldsjälar, att de var ett problem för de bränner ut sig, precis som om det var deras fel att de brände ut sig. Men det är också så att eldsjälar är, alltså det är ju de som driver samhället framåt. Och man måste ju ändå räkna med att människor flyttar på sig. Man jobbar inte på samma ställe hela livet längre. Och då måste man ju ändra systemen. Annars kan ju, alltså annars så, det som folk lär i sina arbeten, om inte det förs över till organisationen, så lär ju aldrig organisationen. Och det är det här lärandet mellan individer och organisationer som är så intressant. Och det är det som leder då till att förändringen sen blir varaktig. Det tycker jag är väldigt spännande.
Du var inne på det någonstans att de senaste åren så börjar man prata mer om det här med medborgarinflytande och medborgardialog. Och att det har blivit ett mer aktivt använt begrepp och att det finns med i till exempel Göteborgs kommuns budget och så vidare. Men min upplevelse är ganska tydligt att det finns väldigt olika sätt att se på det. Att man kan definiera det här med medborgardialog till exempel och medborgarinflytande på väldigt många olika sätt. Om man tittar idag, vad är det man menar från till exempel kommunalt håll när man säger medborgarinflytande? Och vad är det de som faktiskt bor i områdena tänker? Finns det någon diskrepans däremellan?
Jo, det finns ju, det vet ju ni.
Det var en så kallad ledande fråga.
Det är ju många som refererar till Einsteins deltagande trappa då, eller stege som hon skrev på 60-talet var det väl. Och som många använt då för att det är en talande bild. Och hon skrev ju själv att hon ansåg inte att den skulle beskrivas som en karriär. Alltså det var inte bättre och bättre ju högre upp man kom. Utan att det var olika sätt att föra en demokrati. Mm. Och hon förordade den högsta. Därför att
och vad är det, vi har på den högsta nivån?
Alltså
då?
På de tre högsta stegen är det då att man deltar i besluten. Alltså påverkar dem. Och på den allra högsta nivån är det att man bestämmer helt enkelt. Alltså participatory budgeting, att man får ett val och att man fattar beslut tillsammans då i en grupp. Och sen så finns det ett antal steg däremellan och så finns det de nedersta stegen som är information. Eller att det är att man lurar folk att de får delta fast de egentligen inte får det då. Så det, hon menar ju förstås att det var typ mitten och uppåt som var typ intressant då i en demokrati.
Och nu skulle få göra en värdering av hur det här fungerar idag. Vart någonstans på trappan skulle Göteborgs stad landa?
Göteborgs stad är på väldigt många olika ställen på den trappan. På den nedersta ibland.
Och när du säger nedersta är det manipulation du pratar då? Och då, vad innebär det i praktiken? Vad är det man gör då?
Det är att man ger folk möjlighet att påverka saker som är så betydelselösa att det inte spelar någon roll egentligen. Och att det innebär att folk tänker att känner sig nöjda fast de sen inser att nej men jag har ju inte påverkat något.
Finns det något konkret exempel att lyfta upp där? För det jag tänker på utifrån våran liksom bakgrund om bostadspolitik och renovering och sånt. Att ett typexempel på det, manipulation, det är ju när en fastighetsägare inför en renovering går ut och låter de boende välja till exempel tapeter och liknande. Och att det på något sätt blir det man påverkar. Fast det egentligen har ingen betydelse för hyressättningar.
Ett annat sånt exempel som är färskt för mig så jag känner att jag vill hoppa in med det. Men jag var ju på en ombyggnadsmöte och där fastighetsägaren, de måste sätta in hiss, de måste det för de ska bygga på. Men det blir verkligen det här, man försöker sälja in den här hissen. Vad bra det kommer bli med den, ni kan bo kvar längre, ni kan träffa era kompisar lätt, ni kan åka ända ner till källan. Är det också en typ av sån manipulering när man håller på så?
Alltså, jag har ju svårt att svara på vad hon menar. Så. Men jag tror att hon menar att när man presenterar ett problem på ett sånt sätt att medborgaren förleds så tror att man fattar ett viktigt beslut fast man inte gör det. Och det förstår man inte förrän långt senare. Ungefär så. Mm. Om det exemplet faller in där eller inte kan jag inte riktigt bedöma.
Men om vi ska ta från staden och hur staden arbetar. Finns det något exempel där man faktiskt sysslar med manipulation? Jag tror inte att man medvetet gör det, eller? Eller är det liksom så att det ligger i strukturen att det blir så? Eller alltså tänker man, nu ska vi manipulera medborgarna?
Jag tror faktiskt inte någon gör det medvetet. Alltså jag har inte träffat någon person som jag intervjuat som man känner att här sitter en person som går in för att lura sina medborgare. Det är inte så. Det är inte det intrycket man får. Man får intryck av att människor är väldigt ambitiösa med sitt jobb och verkligen vill någonting bra. Men det är också så att man agerar inom det utrymme som man kan agera i sin institution. Det gör jag också som anställd på Chalmers. Och det betyder att när jag presenterar ett val för någon som kommunanställd då. Så om jag presenterar ett val för en medborgare så ramar jag in det valet det sätt som jag tycker att min organisation och mina chefer har sagt att jag får lov att rama in det valet. Och ett exempel är ju då vid renovering att man till exempel säger att ni får välja färger, ni får välja mönster på tapeter inom de här ramarna. Man säger att det finns den här prisklassen, där får ni välja. För det är det som en organisation har sagt att det är lagom mycket inflytande för hyresgästerna i vårt bolag då. Och då känner man sig nöjd med det som anställd. För det är de förutsättningar som man har att jobba efter. Man liksom har inte det här stora perspektivet som Arnstein då har. Alltså vad kan hända med samhället om vi släpper makt över de frågorna till hyresgäster och till medborgare. För man tänker inte på det sättet. För skulle man börja tänka på det sättet så behöver man lite opponera sig mot ens organisation och säga nej, men alltså, kan inte vi tänka på det här sättet istället för... Och det är ju ganska jobbigt.
Ja, och det handlar ju om det här just att släppa ifrån sig makt. Det är ju alltid jätteläskigt. Det där att låta någon annan få makt över någonting man själv har haft makt över. För då tappar man ju kontrollen. Man vet inte riktigt vad som kommer hända. Det är klart att det är läskigt.
Du var också inne på det att Göteborgs stad befinner sig på många ställen och det är lite tråkigt ibland att bara behålla sig på de här tråkiga nivåerna. Men har du några konkreta exempel på när staden har skött det riktigt bra?
Ja, ett är Hammarkullen som jag följde i forskningen och det var Göteborgs kommun hade pengar från EU för att göra någonting i några stadsdelar i Angered. I Hammarkullen så skulle de göra något på torget för de pengarna. Och de anställde en person som skulle sköta det jobbet då. Och hon var väldigt kunnig i föra dialog. Så hon gick ut och frågade folk om den här idén som man hade fått då, att man skulle bygga ett tält där på torget då, och jag var en av dem som låg bakom den här idén så att, och då sa folk, för det hade ju varit skoluppror alldeles innan, och sa att, och folk var väldigt irriterade och förbannade på stadsförvaltningen för att de hade förändrat skolan på ett sätt som de inte tyckte överhuvudtaget hade någon, det fungerade inte bra för varken föräldrar, barn eller lärare. Så att om sätter tält på torget så kommer ju det brännas, och det tycker vi är en dålig idé. Så säger man, nej, men man kan inte ändra användning av pengar. Det är ju en sån här begränsning då som man verkar inom som tjänsteman. Tyvärr, vi kan inte ändra användning, så vi måste nog göra ett tält. Men istället för att säga så gick hon tillbaka till sin organisation och sa att vi måste nog lämna tillbaka de här pengarna. För att det är inte bra att bränna ett tält. Det kommer skapa en massa problem. Och då hennes chef sa att men då får jag gå till EU och säga, eller till den organisationen som hade hand om pengarna i Sverige, att vi måste göra någonting annat. Så drev de igenom då en förändring av vi gör något annat för pengarna. Och av pengarna blev det då en scen i Hammarpark. Som den här personen då gjorde en jättebra samrådsprocess om tillsammans med ungdomar och andra. Designen baserades på vad folk där som var med i den här processen ville ha. Mosaiken på scenen gjordes av ungdomar i Hammarkullen tillsammans med en lokal konstnär därifrån. Och det blev social upphandling av byggprojektet så att två ungdomar anställdes på tillfälligt kontrakt med avtalsenlig lön under 3 månader. Det tycker jag är ett jättepositivt exempel på hur det kan fungera. Och det tog ganska lång tid och det krävde ganska mycket resurser för alla de dialoger. Så det var kanske 20-30 olika typer av möten och metoder för att få reda på vad folk ville. Men jag tror att man behöver förstå att det är så man måste jobba på det sättet om man verkligen ska få reda på vad folk vill och skapa någonting som man både har behov av och tycker är snyggt.
Och kan det vara då en anledning till att man ibland väljer att inte göra just det här, att det kräver mycket tid, det kräver en hel del resurser att faktiskt göra det här grundarbetet? Måste det ta tid och kräva resurser? Eller kan man göra det? Finns det någon quick fix?
Alltså det tar inte lång tid egentligen. Det går ju mycket, mycket snabbare att göra en sån process än det som kommunen gör normalt.
Varför då?
Och just nu beror ju kommunens långsamma process på att de är underdimensionerade. De har alldeles för lite folk på plankontoret och fastighetskontoret. Det har tagit väldigt lång tid tidigare också. Och jag vet inte varför det går långsamt. Medborgarna tycker att det går jättelångsamt när kommunen gör saker. Att det tar lång tid när de återkopplar, om de har haft ett samråd eller dialog, att det går väldigt lång tid mellan varje dialogtillfälle. Och att från idé till färdig produkt så är det jättelångsamt. Så att medborgardialog är ingenting som fördröjer processen, utan det kan snarare snabba upp det, därför att man måste ha ganska täta möten för att hålla liksom processen igång. Det är samma i Biskopsgården, var det en medborgarprocess 2006 där kommunen skulle gå ut och göra en förtätningsplan och bad stadsdelsförvaltningen, sa vi vill vara med och påverka detta, och anställde två personer som ledde en medborgargrupp, och jag var en av dem. Det var 20 medborgare som kom med ett förslag på var tycker vi ska förtätas i Biskopsgården. Kommunen la in detta i sin förtätningsplan och var jättenöjda med det. Därför att det blev väldigt värdefull information. Det tog 3 månader för de här 20 personerna, och det kostade typ, jag kommer inte ihåg nu, men jag har skrivit upp det om ni är intresserade, 300 000 eller någonting. Det var inte, liksom, det är ingen dyr process. Och det var någonting som stadsdelsförvaltningen faktiskt betalade. Så att det fick ju, kommunen fick ju gratis arbetskraft liksom.
När man pratar om ju sådana här samrådsprocesser och säger att det är 20 medborgare som ger sina intryck till den här förtätningsplanen och så vidare, så är väl oftast en kritik mot hur samrådsprocesser och liknande förs idag, att det är en viss typ av medborgare som tar sig plats och utrymme, att det är de som har inkomst eller höga inkomster, de som har ett kulturellt kapital, de som vet hur man tar sig fram och hur man uttrycker sig och så vidare. Och du sa någonstans tidigare det här att det man bör göra från kommunens sida, dels att man bör fråga tidigare i processen, man bör fråga på andra sätt och man bör fråga om andra saker än vad man gör idag. Vad innebär det konkret? Vad är det man faktiskt behöver göra då? Vad det gäller till exempel stadsutveckling och för att öka medborgarinflytandet, för att höra andra grupper som kanske inte hörs i vanliga fall?
Alltså det är därför vi behöver kompetenta arkitekter och planerare. De behöver ju lära sig de här metoderna. Det är inte någonting som man liksom kan automatiskt. Det är ganska svårt att få en process att fungera på ett demokratiskt sätt. Speciellt om det kommer många människor på en gång. Så det är ju liksom en kunskapsprocess som alla som jobbar med de här frågorna behöver gå igenom. Och det är ju någonting man helst ska lära sig på sin utbildning. Men det har ju inte alla gjort. Man behöver börja tidigt. Man behöver förändra sig själv. Man behöver förstå att man inte är bäst på att designa en sak som ska stå på ett torg i en annan stadsdel som man aldrig har varit i nästan.
Finns den inställningen ofta hos arkitekter, det här att men jag vet bäst, jag vet hur det ska vara?
Den finns hos jättemycket hos arkitekter, och jag menar, vi utbildar ju folk på det sättet att vi ska veta bäst. Jag tror att de flesta tjänstemän också tänker så. Man jobbar för staten, för kommunen, för att göra gott för medborgarna. Det är liksom den själva grundinställningen till jobbet. Så att gå ifrån det perspektivet och förstå hur vackra och fina saker kan bli i andras ögon, om man släpper makten över dem, det är ett ganska stort steg för många. Andra, en del tycker inte alls det är jobbigt. Medan speciellt de som är grymt duktiga på design kan ju tycka att det är jobbigt. Men om man nu råkar vara grymt duktig på design, då har man ju bra förutsättningar för att göra ännu finare design tillsammans med människor faktiskt. Så att egentligen så har ju även de väldigt bra förutsättningar att göra ett fint jobb liksom. Men sen är det också så att inflytande handlar inte bara om att skapa någonting som är snyggt och vackert, utan det ska ju bygga kraft och makt till den som är med på designprocessen. Alltså genom att delta i demokrati så blir man ju starkare och kan delta i det samhällsbygget som pågår hela tiden. Och det alla vi klagar på, alla politiker, väldigt många höga tjänstemän klagar på, det är ju att det finns alldeles för lite aktivitet, det finns alldeles för lite intresse för att påverka samhället. Och det säger jag att det gör det inte. Det finns ett jättestort intresse, för om man släpper in alla de här människorna i alla de här små projekten så kommer man att utveckla jättemycket kunskap att delta i samhällsbygget. Och så växer det intresset och så bygger man mer och mer makt och deltar mer och mer i viktiga frågor. För på ett sätt kan man säga att man skulle kunna se det som manipulation, att man får vara med och bygga en scen eller påverka hur en scen ska se ut i en park i Hammarkullen. Det är självklart kan man tycka att det är jättefjuttigt. Det finns ju jättemycket viktiga samhällsfrågor som invånarna här man kunde ha slagits för i alla år. Man kan ju inte nöja sig med att påverka den scenen, självklart inte. Men det är ett steg i ett annat sätt att tänka. Att alla ska vara med och påverka allting som finns. Och de här som nu gör mosaik i Hammarkullen, den här konstnären och många ungdomar. de försöker liksom visa hela stan att vi påverkar stan. De här mosaikmöblerna finns utspridda i hela stan. Det är ett sätt att liksom förändra människors synsätt.
Det jag tänker på är just det här med demokratiaspekten. För demokrati handlar mycket om det här att någonstans ena motstridiga viljor och hitta ett sätt att gemensamt besluta om olika saker. Och när det kommer till utveckling av staden, särskilt ens närområde, så tänker jag att där finns det rätt många olika motstridiga viljor, till exempel när det ska byggas någonting. Jag tycker så, en annan tycker så, en tredje tycker så. Och då pratar de om det här att man ska kunna göra de här processerna på ett demokratiskt sätt. Att stadsplanerare och arkitekter måste lära sig att jobba på ett demokratiskt sätt. Vad skulle det innebära i praktik? Säg att vi har 40 medborgare som kommer till ett dialogmöte om utveckling av ett torg. Och så finns det 40 olika viljor om hur det här torget ska se ut. Vad är det konkret man bör göra? Hur ska man få den här processen så att medborgarna faktiskt får ett rejält inflytande?
Alltså när jag har tittat på vad arkitekter utsätter sig för när de går på sådana informationsmöten, de har gjort en detaljplan, ett stormöte då, där de bjuder in hela stadsdelen, så blir de ju nästan alltid utskällda av en ganska resursstark medelklass som är jättearga på dem. Och folk som uppför sig ganska illa, några stycken, så att mötet ofta blir väldigt otrevligt och de hamnar i försvarsställning på 2 sekunder, verkligen bara av ren automatik för att man känner sig attackerad och illa behandlad. Så att det är ju det sättet man inte ska göra det på då. Man ska inte gå ut med ett färdigt förslag som man är ganska säker på att medborgarna tycker är dåligt och informera om det och sen inte vara beredd på en demokratisk struktur för att ta in synpunkter och åsikter på det då. Så man måste ju först bestämma sig för vilken slags demokrati är det som jag har tänkt mig nu när jag går ut. Har jag tänkt mig att folk ska få vara med och bestämma, så måste jag ju hitta former för vad. Alltså jag måste ju veta i förväg hur långt kan jag gå. För det mandatet behöver jag från mina chefer innan jag kan gå ut. Och då måste det vara ganska tydligt då att vad ligger mandatet på det här mötet. Och sen när jag vet, handlar det om att de ska välja träd på ett torg eller handlar det om att de ska bestämma om torget ska byggas om överhuvudtaget, så är ju metoderna olika. Men oavsett så måste man ju ändå, man vet ju att storgrupp funkar för information. Ska man få in några åsikter så behöver man bryta ner och sitta i smågrupper och prata. Man behöver samtalsledare, antecknare. Man behöver någon slags samtalsregler för hur pratar vi med varandra. Man behöver återkommande möten, alltså ta ansvar för hela processen. Inte göra ett möte och gå hem och tänka och kanske komma tillbaka efter 2 månader med ett möte till. Utan tänka efter, hur ser hela den här dialogprocessen ut? Och vilka olika typer av möten ska jag ha? Ska jag gå ut till skolorna för att fråga om olika saker? Ska jag gå till förskolan och prata om det där? Ska jag gå till äldreboendet och fråga vad de tycker på det sättet? Så att man anpassar metoderna till vad olika människor tycker. Så man kanske har ett stormöte för att informera. Och sen så bygger man upp det med andra typer av aktiviteter för att få information. Och så bestämmer man att okej, idag är det beslut som ska fattas. Hur ska vi fatta beslutet? Är det konsensus eller ska vi rösta? Är det majoritetsbeslut? Är det 75%? Att man bestämmer det tillsammans eller innan eller hur man nu lägger upp det. Men att det inte blir så, liksom det ska vara en tydlig demokratisk tanke med det man gör. Sen så måste ju inte allting vara, alltså det är ju en del som säger, vi tycker att det är mycket, det är bäst om man, när man går ut måste man veta exakt vilken slags demokrati man kan lämna och vilken makt man kan lämna till medborgarna. Och jag förstår att de tänker så, för det ger trygghet. Men samtidigt, i ett läge där vi håller på att utveckla demokratin, så kan man inte ha, man kan inte gå ut med den tanken, för då lämnar man ingen, då lämnar man inte över någon makt alls, utan då går man bara ut och gör precis det som alla andra gjorde igår. Ska man göra någonting nytt så måste man gå ut, vara beredd att utsättas för det här lite svåra och röriga. Och vara kompetent i att hantera sådana här röriga situationer. Man ska inte gå ut ensam, man ska vara kanske 4-5 stycken som har roddat processen tillsammans och tar hand om den. Och man ska vara förberett sig för att byta riktning mitt i ett möte om det händer någonting som gör att nej men okej, alltså vi gör någonting helt annat. Alltså en slags kompetens som man behöver för att kunna hantera sådana här processer.
Det låter för mig i alla fall som att en sån viktig grundbult i allt det där som du pratar om är ju egentligen att man i så fall går ut i de här processerna så pass tidigt så att egentligen ingenting är bestämt i förväg. Har jag förstått det rätt då?
Alltså jag tycker ju absolut att det är idealet.
Och för tanken blir då, som jag förstår det, att då utvecklar du någonting tillsammans med någon. Att det som förhindrar en demokratisk planerad stad är när man går in och bestämmer saker i förväg. Mm. Har jag förstått rätt? Mm,
absolut. Mm. Och sen måste man ju då också, det är därför man ska bygga samhällsbyggare. Därför att om du går ut och frågar tidigt så kommer det också dröja 2 år innan du kommer ut med mer detaljerade frågor om samma sak. Och det betyder ju att de människorna som var med och påverkade där, de kanske inte är intresserade då, för de är någon annanstans. Men alla, om alla är samhällsbyggare så spelar ju det ingen roll, för man bygger samhället för att det ska bli bra oavsett.
Vad menar du med samhällsbyggare och vilka kan det vara?
Alla är ju då, i min värld är ju alla samhällsbyggare. Och då tycker jag att professionella ska utbilda sig så att man kan låta alla vara samhällsbyggare. Att man skapar en professionell liksom, hantering av processer så att samhällsbygget fungerar på ett demokratiskt sätt. Och så ska man då koppla det till det politiska systemet där det är politikerna som fattar besluten fortfarande. Att det inte är tjänstemännen. Och det är också, det är ju tjänstemannens ansvar att förhålla processen till beslutsfattandet. Så att det inte blir fel person eller personer som fattar besluten. Har man bestämt att man delegerar makt så gör man det. Har man inte gjort det så fattar politiker beslutet. Och då måste ju den här processen röra sig mellan de här nivån eller vad man nu ska kalla dem.
Alltså det, jag tycker det är väldigt intressant att komma in på det här någonstans, vem det är som fattar besluten. För någonstans i processen så pratar vi om att medborgarna ska vara med att kunna faktiskt fatta vissa beslut, att de skulle kunna göra det på stormöten eller liknande. Å andra sidan har vi i Sverige en väldigt stark tradition av representativ demokrati där det är politiskt valda, alltså politiker som fattar besluten. Och det finns en risk i det här att medborgare fattar beslut, för då finns det ingen att utkräva ansvar för och, eller från och så vidare. Men finns det ett ideal av att medborgarna ska kunna få större möjlighet att vara med och fatta beslut? Eller hur tänker du där?
Så jag tycker det här är intressant. Jag har ingen klar bild av hur det kommer att se ut. Men jag har tänkt på det här med manipulation och den här stegen då. För mig är deltagande budget kan ju faktiskt vara manipulation i min värld.
Utveckla. Hur menar du?
Därför att om man ska ge medborgarna makt över att fatta ett beslut, då måste man begränsa den frågan så enormt mycket så att man bara får fatta beslut om en endast smal grej. Och då är frågan om det inte är manipulation ändå.
Varför måste den begränsas så hårt?
Därför att annars så kan man inte, alltså det måste vara en politiker som har delegerat makten där, för att det är politiken som ska utkrävas ansvaret fortfarande. Och då måste ju ansvaret vara så smalt som man kan säga att de fick precis denna frågan att fatta beslut om. Som till exempel att man säger, nu har vi avsatt 5 miljoner som ni får bestämma. Ska vi lägga det på en park? Ska vi lägga det på skolan? Ska vi lägga det på förskolan? Det är 3 val. Och det är en begränsad peng. Och så tycker man att det är jätteintressant medborgardeltagande, för att det är verkligen beslut från medborgarna. De får rösta.
Om riktiga pengar dessutom.
Ja. Men samtidigt så är det en jätteliten del av budgeten. Och man får bara välja mellan vissa saker. Man kan inte välja att vi sparar pengarna och gör någonting annat med dem om 10 år.
Eller teoretiskt så borde man väl kunna göra mycket bredare projekt som då involverar såklart väldigt mycket mer pengar och som är, ja men det här får ni bestämma över fritt. Det är väl också möjligt att göra även om det är knutet till en politiker?
Jo, för samtidigt om man verkligen har en samråds- och dialogprocess som är ganska så här flexibel och rörig och verkligen lyssnar på alla människor och så. Det kanske är en mycket högre grad av maktförskjutning.
Jag tänker att de går att kombinera.
Jo, absolut. Men jag menar själva formen.
Ja, men jag tycker det är väldigt intressant just det här någonstans. Att man låser sig gärna i det här att den högsta formen av demokrati det är att man får vara med och fatta besluten. Då har vi liksom nått den högsta nivån. Men det är inte alls nödvändigt utifrån hur du tänker, menar jag. Att det är inte alls säkert att det är den högsta formen av demokrati. Utan snarare det här att man faktiskt får vara med i själva förvaltningen. Eller att man får vara med i själva processandet. Av det, att det kan vara en högre form av demokrati än vad det faktiskt att vara med och fatta ett beslut. För någonstans drar man det till sin extrem det här att vara med och påverka en budget till exempel. Om vi tar hela Göteborgs kommuns budget, vi skulle ju kunna rent teoretiskt lägga ut det på att nej, men medborgarna får direkt rösta om hela budgeten. Problemet är ju då att, men vad ska då politikerna vara till för? Men vi kan ta tjänstepersoner som lägger fram ett budgetförslag och sen får medborgarna rösta om det. Men då blir det istället att vi lägger oerhört mycket makt på tjänstepersonerna. För det är ju det här att framtagandet av beslutsunderlag är ju en oerhörd maktfaktor.
Nej, jag forskar i Barcelona också, eller på Barcelona, på det här med täta och växande städer. Det är ju en trend liksom att det är väldigt bra att vi ska ha täta städer. Så då tittar vi på Barcelona som är ju tät och på Rotterdam och Göteborg för att lära från detta. Och i Barcelona så har de en intressant demokratiform som inte vi har i Sverige. Och det är att förutom det här med direktmöten och sånt som vi har också, så har de sagt att en strategi är att alltid ha med hur ska vi nå dem som annars inte deltar i demokratin. Hur ska man nå hemlösa? Det är inte på något annat sätt än med de andra metoderna. Hur ska man nå kanske småbarnsfamiljer? De kommer aldrig på några möten. Så att det finns med så att de har strategier för att nå dem också. Och det tycker jag var väldigt intressant. Och det som de sa apropå det här med liksom kopplingen till samhällsförändringar, det var att under den ekonomiska krisen så kunde de se att de städer som var integrerade, där det fanns både medelklass och lite övre medelklass och arbetarklass och arbetslösa i samma stadsdel, de blev inte alls så utsatta under den ekonomiska krisen som de stadsdelar som bara var rika eller bara var fattiga. Och det tyckte jag var intressant.
Fanns det någon orsak till varför de klarade sig bättre?
Därför att de hade en vardagliga nätverk där de träffades. Så då när krisen slog till så fick de reda på varandras perspektiv och började samarbeta för att hjälpa varandra. För alla var tvungna att hjälpa varandra. Även medelklass hamnade ju väldigt illa till. Så att det blev ett givande och tagande tack vare att man faktiskt hade den här närheten. Och det tycker jag är intressant. Men också då den här frågan med att när man verkligen har segregerade områden som finns i Barcelona också, där det bara bor fattiga eller arbetarklass, då måste man ju verkligen söka efter metoder för hur når vi dem i stadsplaneringen, för annars är de ju inte med. Och det tycker jag vi gör alldeles för lite i Sverige, för vi tror att det är odemokratiskt att vända sig till särskilda grupper och fråga dem, men det är det ju inte. Eftersom de inte deltar i demokratin lika mycket så måste man ju fråga dem.
Det jag ville börja prata lite om är väl någon slags motsats, exkludering. För jag har ju en upplevelse ibland att vi har maktfaktorer i vår stadsplanering som kanske inte hör hemma där. Behöver inte nämna några namn.
Fastighetsägare.
Men jag det är väldigt nyfiken, för du har ändå pratat nu väldigt mycket om just det här samspelet mellan kommunen och medborgarna. Vi har egentligen inte pratat någonting om andra maktfaktorer. Hur ska vi förhålla oss till dem egentligen? För jag upplever ju att de idag har oproportionerligt mycket makt och dikterar hur våra städer ska se ut lite över huvuden, framförallt på medborgarna.
Alltså jag har ju försökt titta på den här hyresgästutredningen som har kommit. Det är ju 500 sidor, så jag har ju inte läst den, men jag har försökt titta på det som spelar roll för renovering, vilket jag är forskare om då. Vi har ett forskningsprojekt som handlar om medskapande renovering. Hur hyresgäster ska få ökat inflytande. Och hyresgästutredningen tittar ju på just det. Hur kan hyresgäster få ökad makt? Och har kommit fram till att man behöver ändra i både systemen och praxis för att det ska ske. Det kommer inte att ske automatiskt, det vill säga av marknadskrafterna. Så det är väl mitt svar helt enkelt. Ska hyresgäster få ökat inflytande så måste politiker och tjänstemän släppa makt, och man måste också ta ansvar för att man inte släpper den makten till ekonomiska intressen. Ja, men jag tycker det är uppenbart eftersom det har kommit så tydliga både policy och direktiv nu med hyresgästutredningen till exempel, att de måste ha mycket snävare ramar för hur de får utöva sin verksamhet, både privata fastighetsägare och allmännyttiga. Därför att de har inte gjort det på ett sånt sätt så att det blir ett bra samhälle för alla medborgare tidigare. Och det läser man ju i det här förslaget av hyresgästutredning. Att de tycker att man måste begränsa ekonomiska intressen. Annars så kommer vi att få ett samhälle vi inte vill ha.
Jag blir också nyfiken. Jag har ju såklart också bläddrat i den där, framförallt sammanfattningen då, för de är inte riktigt lika långa. Och de punkterna som mest berör mig. Men din uppfattning utav den, är den bra eller är den med eller vad?
Så jag har inte hunnit igenom så hela.
Nej, har någon det?
Jag tycker att den är ganska bra. Det är det intrycket jag får när jag läser texterna. Men sen så har jag ganska svårt att läsa den typen av texter. Det är inte jättelätt att förstå vad som står egentligen. Det finns, jag tycker det är bra att de har ändrat på att bevisbördan ska ligga på fastighetsägaren. Att fastighetsägaren ska bevisa att det är viktigt att renovera. Det är inte hyresgästen som
ska bevisa att det inte är det.
Nej. Det tror jag är en jätteviktig förändring. Och då återstår det att se om det får förändringar på praxisen då, på hur man hanterar det i hyresnämnden. För där finns ju för mig ett stort mörker att jag förstår inte hur det går till när man fattar beslut på det sätt som man gör nu då. Att det är så helt främmande att man lyssnar på den hyresgäst som sitter i hyresnämnden och berättar att det här blir extremt dyrt och det här har jag blivit påtvingad. Att man ändå kan döma till fastighetsägaren för
det. Där är ju det stora problemet så att man tar inte hänsyn till den enskilda hyresgästen. Utan du tar hänsyn till det som är hyresgäster i allmänhet. Vad hyresgäster i allmänhet vill ha. Och vill hyresgäster i allmänhet ha renovering. Och det har ju då hyresnämnden definierat att det vill hyresgäster i allmänhet ha. Då är det skitsamma om den enskilda hyresgästen vill det eller inte.
Fast nu, det här hyresgästen i allmänhet är ju som ni har sagt tidigare också. Mm. Det finns ju inte beskrivet i någon text överhuvudtaget.
Nej,
vad
precis.
Den vill.
Det är en praxis som har tagits fram av hyresnämnd och av hovrätt.
Ja.
Och den är ju jätteskakig. Det finns ju liksom ingen grund. I princip sitter man ju och gissar vad hyresgäster i allmänhet vill ha. Det finns ju ingen, som du säger, det finns ju ingen grund för.
Eller hyresnämnden.
Ja, men då kan vi ta fram en participatory budget, liksom omröstning av vad hyresgäster i allmänhet vill ha av renovering. Så kan man ju, det kan man göra.
Och men, frågan är om det ens är intressant vad någon sån här hyresgäster, där 3 miljoner hyresgäster vill ha, utan det kanske snarare är intressant det området som ska renoveras. Vad vill de som bor i det området ha? Alltså jag kan köpa någonstans att det inte ska vara den enskilda hyresgästen specifikt som ska kunna bestämma om lägenheten ska renoveras eller inte, i och med att det är ändå en hyresrätt. Däremot så bör man kanske ta större hänsyn till området som sådant. Ta till exempel på vad heter det? Kviberg. Gud, nu tappar gatan. Kvibergshuset. Beväringsgatan, tack. Beväringsgatan, att, ja, men det är ett stort hus, det är jättemånga hyresrättsinnehavare som bor där. Man kanske ska titta på vad är det folk i allmänhet där vill ha för typ av renovering. Nu kommer vi in på den här favoritfrågan, renovering. Och då tänker jag att vi bör komma in på Learning Lab. Eller Lärande Lab heter det så på svenska?
Lärande Lab Hammarkullen.
Lärande Lab Hammarkullen, som låter superintressant av det jag har läst. Dels nyhetsartiklar som har skrivits om det och pratat med lite folk. Kan du berätta, vad är Lärande Lab Hammarkullen för någonting?
Det heter, förutom Lärande Lab Hammarkullen, heter det Medskapande renovering. Så det handlar om att utveckla kunskap om hur hyresgäster kan vara med i större utsträckning vid renovering. Vi är en del av ett större program som heter SIREN, Sustainable Integrated Renovation. Och syftet med hela programmet är att utveckla nya renoveringsmodeller som tar tillvara på alla aspekter. Alltså naturaspekter, miljöaspekter, ekonomiska aspekter, tekniska, alla sociala. Och det finns olika living labs, kallade living labs i SIREN, och Lärande Lab Hammarkullen är ett av dem då. Det vi har fokuserat på i Hammarkullen är de sociala aspekterna, hyresgästens inflytande. Hur kan det komma tidigare i renoveringsprocessen är en fråga. Och hur kan hyresgäster få ökat inflytande i processerna är en annan fråga.
Och då är det ett antal organisationer som ingår här, som jag förstår. Det är Hyresgästföreningen, det är Chalmers, det är
GU.
SP
heter de förut, de heter RISE nu.
Statens provnings...
Nej. Precis.
Ja, just det.
Rotpartner är med, bostadsbolaget är med, Hammarkullens centret är med. Så det
är liksom från egentligen alla olika typer, och även fastighetsägare då, i det här fallet som bostadsbolaget
är med.
Är med. Och vad är det ni jobbar med i det här landet? Vad är det som är, okay, men till så här, vad är målet? Vad vill ni nå någonstans med det här?
Vi startar 2014 och har 5 år på oss. Det vi vill är att utveckla kunskap om hur kan hyresgäster få ökad makt vid renovering i ett miljonprogram som Hammarkullen, där det bor väldigt många människor från olika kulturer. Så med de förutsättningar som är ett miljonprogramsområde, hur kan hyresgäster få ökad makt där? Och det första året fanns det ingen renoveringsprocess på gång. Och då lärde vi från, då utgick vi från förvaltning. Så att bostadsbolaget lokalt var jätteaktiva. Och vi samverkade med dem och pratade om, med hyresgäster i Hammarkullen om hur funkar förvaltningen? Kan vi ha ett dialog om detta? Vi hade workshops, vi hade olika typer av möten. Och det viktigaste vi fick fram under det första året, det var att hyresgäster i Hammarkullen sa att vi vill möta fastighetsägare som grupp. Vi vill inte möta bara som enskilda ägare av våran lägenhet eller rättshavare.
Hyresrättsinnehavare, precis.
Utan vi vill också möta som grupp. Och det är av två skäl. Det ena är att vi lär mycket av varandra. Och det andra är att vi får större makt när vi är tillsammans. Den lärdomen var unison, kan man säga. Och sen sa de också att renovering är inte bara det hus som renoveras. Det är hela stadsdelen. Det måste förhållas till allt annat som sker. Stadsutveckling av olika slag, nybyggnad, rivningar, vad skolan gör, hur bostadsföretaget, aktiviteter som man gör. Och Hyresgästföreningen har startat i Hammarkullen en väldigt stark organisation numera som heter Vårt Hammarkullen, som driver processen framåt med inflytande frågor brett. Och då har en av erfarenheterna från Lärande Lab varit att renovering måste förhålla sig till sådana processer, stötta dem och samarbeta med dem. Därför att de ger hyresgäster ökat stöd och ökad makt. Då. Sen så har vi fortsatt, vi har utgått ifrån Hyresgästföreningens nya samrådsmodell som har utvecklats och som börjat implementeras nu då. Och intervjuat folk i Hyresgästföreningen med erfarenhet från samråd. Vad de tycker om den processen. Och vi har bett dem att vara kritiska. Så att vi har, fast samrådsmodellen då just nu implementeras, så har vi kastat oss över den och försökt att förbättra den under tiden som den pågår. Och vi har hittat ett antal punkter som vi tror är viktiga att utveckla. Till exempel har det kommit fram att förhållandet mellan bruksvärdesprövning, standardhöjande åtgärd och hyresförhandlingen, hur den går till. Den treenigheten är väldigt svår att hantera för hyresgästerna, för att dels har de för lite kunskap om vad det är, dels har de inte insyn i alla processerna, dels innebär inte samrådet att det blir öppen demokrati i alla de här frågorna så att alla förstår precis vad som händer. Och där har vi har inga svar, vi har frågor. Alltså hur kan man lösa att renovering och hyresförhandling är så komplext med de systemen som vi har idag? Det är en sån fråga. Sen så finns det, alltså det finns massa sådana här frågor som har kommit fram i de här intervjuerna. Och vi har också gått vidare och intervjuat bostadsföretag och frågat vad de tycker om samråd. Vilka problem tycker de att det finns när man har samråd enligt den här modellen som nu då håller på att utvecklas. Och vi kommer under alldeles snart börja fråga hyresgäster hur de tycker att samrådsmodellen fungerar. Och det tänker vi göra genom att göra ett rollspel i Hammarkullen. För att också göra på sånt sätt så att även om man inte pratar svenska ska man kunna vara med i den här processen och både lära och tala om vad man vill.
Vi vill backa lite där, för du sa att när du frågat fastighetsägare, bostadsbolaget, hur de tänker kring vad fick ni för svar där?
Så det är inte färdigt, det pågår, ja. Så att där har jag inga svar, okay. Men några exempel, alltså man har en annan syn på hyresgäster än vad Hyresgästföreningen har. Det är ju inte konstigt.
Men det vore snarare konstigt om de inte. Ja.
Nej, men den skillnaden gör att man behöver komma överens om hur samrådet ska gå till. Vad för slags demokrati ska vi utveckla just det här renoveringsprojektet tillsammans? För gör man inte den överenskommelsen så funkar inte samrådet.
Vad är det bostadsbolaget har för bild? Hur tänker de på sina hyresgäster?
De tänker mer på dem som att de bor i deras hus som hyresrättshavare. Medan Hyresgästföreningen och hyresgästernas eget perspektiv är mer att de bor i ett hem. De har sin hemvist i lägenheten.
Som den fina filmen Pennygången, Våra hem, deras hus.
Och den skillnaden är ju väldigt viktig då för hur man ska mötas i en demokrati kring hur renoveringen ska gå till. Och formen, alltså Hyresgästföreningen har med en samrådsmodell en försökt styra in samrådet så som de tycker att det ska vara med tanke på hemvist. Men Medan fastighetsägarna är ju mer att det här är våra fastigheter och vi måste bestämma över dem. Alltså man är väldigt säker på att man själv ska ta reda på den tekniska standarden och bestämma vad som måste göras. Man har väldigt liten intresse av att, alltså man säger, den tekniska beskrivningen kan absolut vara offentlig. Det kan vem som helst gärna få se på den. Men de tycker att de är bäst på att titta på den och bestämma vad behöver göras grundat på den. Och det är också de då som kan ta hänsyn till de ekonomiska aspekterna.
Men är det inte de som är bäst på det då?
Jo, det kan hända att de är bäst på det. Men eftersom hyresgästerna inte blir nöjda med resultatet så måste man ju börja fundera på om inte de ska vara med och titta på den här tekniska grunden och vara med och bestämma hur mycket ska vi göra. Om man bor i en bostadsrätt eller en villa och känner att nej, det här ser verkligen inte bra ut här, nu måste jag göra någonting. Då tar man ju det beslutet grundat på vad man har för inkomst, hur mycket lån man kan få. Och på samma sätt måste ju en hyresgäst kunna få vara med och bedöma. Alltså de är ju likadana människor som de som bor i villa och bostadsrätt. Det är ju liksom ingen skillnad på vilka människor det är. Så att de kan ju också vara med och bedöma det om man får insyn i hur systemet fungerar. Sen om man vill det eller inte, det är ju en annan fråga. Och hur måste man det för att ha, liksom, känna sig trygg? Det är ju en annan fråga också. Alltså, jag tror fastighetsägare försöker ju värna alla sina hyresgäster. Att alla ska känna sig liksom trygga, skapa en process där fastigheten blir okej för alla. Medan de tänker att hyresgästerna, om de får bestämma fritt, så kanske det kommer vissa hyresgäster kommer i kläm då. Och så tänker ju inte hyresgästerna. De tänker ju att vi kommer ju verkligen värna oss, liksom, så att ingen får illa. Så att det är väl en skillnad.
En problematik med samrådsmodellen är ju ofta att det finns ingen koppling mellan själva samrådet och hyresförhandlingarna och hyreshöjningarna. Att man sitter och samråder och sen så vet man ändå inte vad hyran blir. Och jag vet att du i något sammanhang har lyft ett av våra favoritord, det här med nollalternativ i samband med renoveringar. Kommer det vara realistiskt möjligt att implementera ett sånt nollalternativ?
Jag tror ju att nollalternativ kommer mer och mer, och jag tror att det är realistiskt just för att det måste vara det. Mm. Därför att folk inte, alltså det måste finnas en möjlighet att bo kvar även om man inte kan höja hyran alls. Det kan jag tycka i många intervjuer, dels i Pennypodden men i hyresgästutredningen. Alltså många erkänner att det är så. Att man måste ha något alternativ, så då måste man hitta former för det. Och vem betalar, som ni pratade om på en podd som jag lyssnar på idag. Och jag tycker det är konstigt att inte det diskuteras mer, vem ska betala. För nu har det ändå gått 10 år sedan vi kom fram till att det... För 2008 kom Industrifakta fram till att det finns behov av att renovera 850 000 lägenheter i miljonprogrammet inom 10 år. Nu har det gått 10 år nästan. Mm. Och det är inte så där jättemånga av dem som har renoverats. Nu vet jag inte hur stor procent, men... Det är ju väldigt mycket kvar. Och det som är kvar måste ju ha nollalternativ. Mm. Men det räcker ju faktiskt inte med det. Därför att hyresrätterna är ju våra gemensamma bostäder som vi ska ha för de människor som vill ha en hyresrätt. Oavsett ekonomi. Och då kan man ju inte bara lyssna på de hyresgäster som bor och säga att nu renoverar det som du önskar. Utan man måste ju ta ett gemensamt ansvar för att vi har hyresrätter som har både en bra standard och renoveras energimässigt bra och som har tillräckligt låg hyra för att folk ska kunna bo där, som har alla de här låga lönerna som vi har i samhället och som vi får mer och mer av. Så att,
landar vi då lite i, som du var inne på förut, för du använder nog de orden, det kan marknaden inte lösa. Är det samma sak med nollalternativ? Det är någonting som marknaden inte kan eller vill lösa. De kan alltså inte vara samhällsansvariga.
Nej, men det tror jag ju. Det är ju nästan självklart. Då hade de ju löst det på de här 10 åren. Vi håller på att tjafsa om vem som ska ta ansvaret. Och att regeringen på något sätt måste gå in och ta ansvaret. Jag kan inte se att vi kan få en bättre renovering utan det. Och jag tror också att det är på gång. Och de har väl lagt förslag på det också. Att hyresrätten ska få... pengar. Och det här att man säger att företag inte kan fondera pengar och så, bara för att de beskattas, det är också lite absurt. Jag menar, beskattningen är ju faktiskt vår gemensamma kassa som mycket väl skulle kunna användas för renovering. Så att, alltså det är ett annat synsätt. Det är också samhällsbyggande att titta på sådana här frågor tillsammans och säga så här ska vi göra för att, för jag tror att alla tycker att en integration där människor med olika lön bor i samma område är bra. Det leder till positiva effekter för samhället. Och då måste man ju ha de här styrmedlen, måste ju förändras. Så att vi får sådana stadsdelar, för det kommer ju inte av marknadsekonomin. De blir ju inte av marknadsekonomin.
En kritik som har lyfts av bland annat fastighetsägare, eller framförallt från fastighetsägarhåll, kopplat till just den här hyresgästutredningen, det är ju att om man ökar hyresgästers inflytande, om man börjar prata om nollalternativ och så vidare, då kommer det inte ske några renoveringar. Och då hamnar vi den här någonstans, vi pratar om att vi behöver ha energimässiga renoveringar. Vi måste också ha renoveringar för att vi kan inte ha förfall av lägenheterna. Men vi måste också renovera så att folk har råd att bo kvar. Så är det möjligt att kombinera de här tre överhuvudtaget?
Staten måste gå in med resurser, det tror jag ju. Det tror jag de måste. Och de kommer ju från oss. Mm. Så att vi måste omfördela pengar.
Så det är det egentligen grunden det handlar om. Att mer av offentligt ansvar, mer av omfördelning av resurser. Och inte förlita sig så mycket på att marknaden löser problematiken.
Mm.
Ja, titta där. Då har vi lösningen, Daniel. Tack så mycket, Jenny Stenberg, för att du tog dig tid. Och med det säger vi, för nu ska du rusa iväg till en annan plats.
Ja, Järntorget.
Det är inte så långt därifrån.
Nej.
Men vi säger tack för det här avsnittet, så hörs vi igen om 2 veckor. Hej då.
Okej, hej.
Hej då.